Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Vi har ju en speciell gäst idag, Fabian, som gör poddpremiär.
Jajamensan. I dagens avsnitt ska vi blanda två saker vi brinner mycket för. Aktier och entreprenörskap. Vem är inte bättre att bjuda in då än aktieentreprenören?
Precis, ät aktieentreprenören på Twitter. Det här är ju en välkänd Twitter-profil. En riktigt erkänt duktig investerare också. Och en duktig entreprenör dessutom. Och det finns ju faktiskt mycket, tror jag ändå, synergier mellan entreprenörskap och just aktier. Att förstår man hur bolaget byggs upp, vad är det som man tjänar pengar på och så vidare. Jag tror ändå att man får någon slags lite sjätte sinne om man är duktig på det för aktier också. Då, för att identifiera egentligen bra affärsmodeller och bra bolag.
Absolut, vad är det Warren Buffett brukar säga? Jag kommer slakta det här citatet, men han säger ju att
buy the dip.
Nästan. Men han säger, I'm a good investor because I'm a good businessman, and I'm a good businessman because I'm a good investor. Det är inte så konstigt att om man är intresserad av att bygga bolag, att det har carryover till att investera. Det är trots allt båda bolag. Att äga en aktie, du äger en liten del av ett bolag. Så att det är liknande kunskaper du måste ha koll på.
Mm. En annan investeringsguru, JC, han sa ju det, I'm not a businessman, I'm a businessman. Som vanligt gäller att vi inte har någon rådgivning eller rekommendationer i podden i alla fall. Det kan vi säga åtminstone. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är faktiskt förknippade med risk. Du Fabian, om du fick välja, skulle du föredra att betala fullt pris eller halva priset för samma produkt?
Den är svår. Kanske halva priset.
Vill du hellre betala höga avgifter än låga avgifter då?
Ooh, är det svåra frågor du kommer med? Låga avgifter?
Mm, jag tänkte nästan det. Och därför tänker jag också att du lär älska veckans sponsor Saver.com, som är fondplattformen med samma fonder som konkurrenterna, fast det är just 30-50% lägre avgifter. Jag ser liksom inte hur man kan förlora på den här dealen.
Ja, man hittar ju massvis av riktigt bra fonder hos Saver. Till exempel våra tidigare poddgäster som TIN-fonder och AAG-fonder.
Och då är frågan hur det kan vara så billigt. Jo, så här funkar det egentligen att andra aktörer, de roffar ju åt sig ungefär hälften av de här fondavgifterna som du betalar. Det tar de som provision. Men Saver har helt enkelt bestämt sig för att nej, vi betalar tillbaka det till dig som sparare, som vår kund. Och istället tar man ut en fast plattformsavgift på 0,09%. Så det här blir ju väldigt, väldigt bra. Speciellt för de här aktivt förvaltade fonderna som ofta har lite högre avgifter. Som till exempel TIN-fonder och AAG.
Så var inte dum och betala dyrt för något helt i onödan. Gå in på saver.com, alltså savr.com, och flytta över dina befintliga fonder via deras smidiga flytttjänst. Eller varför inte starta upp ett nytt månadssparande bara för att testa på plattformen. Både hemsidan och appen är riktigt smidiga och bra.
Men glöm inte bort förstås att finansiella placeringar kan alltid gå upp och ner i värde, och du kan alltså förlora hela eller delar av ditt investerade belopp. Glöm heller inte att läsa alla relevanta faktablad innan du investerar i fonder. Vi säger stort tack till Saver. Då säger vi välkommen till podden Aktieentreprenören, som du heter på Twitter. För de som inte känner till dig, vem är du och varför heter du så på Twitter?
Stort tack, sjukt kul att vara här. Jag är i 30-årsåldern. Från Lidingö ursprungligen, bor i stan nu med min tjej. Och jag jobbar med ett bolag som jag startade för typ 10 år sedan, som jag är vd för idag. Och sen har jag även ytterligare ett bolag där jag sitter i styrelsen. Ett bolag som jag också startade för ett par år sedan. Och utöver det så har jag massor intressen. Framförallt sport och träning, men även så här gaming och sådana grejer. Och jag säger inte aktier där faktiskt. Jag tycker det är lite... Jag ser det som jobb snarare. Jag skulle nog aldrig sitta och läsa en kvartalsrapport om det inte gick att tjäna pengar på det.
Apropå Twitter, varför har du en bild på Bill Ackman som profilbild? Är han lite av en förebild för dig?
Nej, du, ska jag vara helt ärlig så jag vet typ ingenting om Bill Ackman. Jag tycker det var den coolaste bilden jag kunde hitta. Det var lite ett experiment från början, det här kontot. Jag hade ett konto med mitt eget namn och kände mig lite hindrad av att inte vara anonym. Framförallt med mina företag och sådär. Och då så tänkte jag att jag skulle testa liksom hur det blir om man hittar på ett namn som folk tycker är lite spännande, och så tar man en bild som ser lite spännande ut, och så skriver man någon liten beskrivning som låter lite spännande, så kanske det är någon som vill följa en. Och på den vägen är det.
Du har ju rätt mycket följare, det är väl drygt 11 000 eller något sånt på Twitter. Varför tror du att folk vill följa dig?
Ja, jag tycker ju mest att jag blajar på Twitter, men jag tror att folk gillar att jag är väldigt transparent. Det är väl svårt att vara så mycket mer transparent än vad jag är, i alla fall med min ekonomi och min handel och mina aktier och så, i alla fall. Sen är jag ju inte så jättetransparent med mina bolag och min identitet, men jag tror det tror jag folk gillar. Och sen är jag alltid ärlig och försöker alltid liksom ha en schysst ton och så tycker jag tycker allt behöver inte vara så allvarligt hela tiden, så att blaja lite ibland som sagt.
Men i alla fall, ja, du heter ju Aktieentreprenören, så vi kan väl attackera båda sidorna, både aktierna och entreprenörskapet.
Sure.
Och jag tänker att vi börjar med entreprenörskapet. Hur hittar du intresset för det?
Alltså jag har alltid varit lite entreprenöriellt lagd, säger man va? Så det första jag gjorde, alltså jag hade något LAN när jag var i 15-årsåldern, hyrde lokal ute på Lidingö och bjöd in en liksom 60-70 pers som kom från hela landet och sov över där ett par dagar och hade en kiosk, eller man kan nästan kalla det för restaurang, där vi stod och friterade pommes frites och stekte fläskfilé till folk. Men nej, det var det första jag gjorde. Tjänade väl in lite liksom, ja, tjänade mer än vad man fick på studiebidraget i alla fall. Och sen så efter det så tog jag studenten och hade egentligen ingen plan, och kände bara direkt att jag tycker inte alls det är särskilt kul att läsa böcker och plugga, så att det roligaste vore att starta någonting själv, och det här var liksom en sidogrej. Jag jobbade extra på någon butik i stan typ, och så kände jag rätt snabbt att jag vill satsa på det. Och på den vägen är det. Jag har gjort det sedan dess egentligen.
Du la ju ut en tråd ganska nyligen faktiskt på Twitter som var väldigt bra. Vi kan se till att länka den i avsnittsbeskrivningen. Där skrev du att 2013 började du hålla på att spara egentligen eller investera. Då hade du 50 000 spänn. Vill du berätta lite om resan från det till idag?
Absolut. Jo, men det var väl... Alltså egentligen så hade jag faktiskt lite aktier ännu tidigare, typ när jag var 16 eller något sånt, så jag kommer inte riktigt ihåg, men då önskade jag i alla fall lite aktier i födelsedagspresent. Och så fick jag typ 10 000 av mina föräldrar som jag fick placera då, som jag kommer ihåg att jag ägde Bure, och så ägde jag någonting som hette Malka Oil. Det var en riktig berg-dalbana, kommer jag ihåg. Ja, sen kommer jag inte ihåg, så jag ägde Sensus också, och det gick åt helvete. Och det där blev liksom, min pappa, han är inte så jävla intresserad faktiskt, så att jag fick aldrig någon riktig skola, och jag var inte tillräckligt intresserad själv, så att jag ägde bara de där aktierna, och det hände inte så mycket, så att det blev liksom inget intresse. Och sen så när jag var 25 då, så hade jag flyttat hemifrån och börjat tjäna mina egna pengar, och då började jag spara helt enkelt. Så när jag hade sparat ihop 50 000 så var det rätt givet att börja spara aktier. Jag vet inte varför, men liksom ränta på ränta, liksom, man har alltid fattat de där grejerna, så jag vet inte, det kändes självklart. Så då förde jag över dem, och i början så handlade det mest om att jag hade typ en, två, tre kompisar som var också, eller som då var väldigt intresserade, och jag började med att lyssna mycket på dem, vad de sa, och fattade ju liksom ingenting av EBIT och allt vad de pratade om, men lyssnade i alla fall och köpte det de köpte, och gick väl helt okej. Och så sparade jag aggressivt liksom första åren, och det var väl där kanske efter typ 2-3 år som jag började fatta lite vad det var jag höll på med, vad det var jag köpte och varför jag köpte grejerna och sådär. Men fortfarande mycket ryggande, men då liksom började jag ju läsa om folk på nätet och vad de sa, och började liksom ta inspiration från andra källor än mina kompisar. Och sen så liksom något år senare än så började jag fatta på djupet och började kunna analysera bolag på egen hand. Och på den vägen.
Vad är dina största lärdomar under de första åren på börsen?
Vad är dina bästa råd skulle det vara om du pratade med en yngre version av dig själv, eller någon som är liksom i startgroparna själv?
Ja, alltså jag tycker man ska diversifiera sig i början. Jag tycker absolut att man ska ha mer än 10 bolag i portföljen. Jag tycker, är man helt grön ska man tycka att man ska köra mest fonder i början, tills man börjar liksom fatta lite. Om man inte har någon, jag tycker det är skillnad också om man lär sig på egen hand eller om man har någon som lär en, eller ja. Svårt, alltså jag kommer faktiskt inte ihåg så här jättemycket från den tiden. Jag vet inte riktigt hur jag lärde mig. Jag bara läste massa grejer som jag inte fattade liksom på nätet och lyssnade på folk, men jag fattade inte, och till slut så börjar man fatta. Men diversifiering tycker jag är viktigt i början. Sen kan man slimma efter ett tag, men jag tycker många börjar i andra änden och liksom går in med ett litet sparkapital, kanske 50 000, och så köper man en aktie för det. Och så går det till helvete och så är man inte så sugen på att fortsätta.
Och gärna någon förhoppningsaktie också.
Ja, precis.
Man ska bli rik snabbt.
Ja, och det ska man ju säga också, att jag tycker att köpa bolag som tjänar pengar är en väldigt bra och enkel regel som hindrar en från att gå på liksom stora och tydliga minor.
Låt oss grotta ner där kanske i din investeringsfilosofi, för du har ju varit väldigt framgångsrik. I din Twitter-bio säger du bland annat att du 700% plus sedan 2015. Investerar lagom koncentrerat, apropå det här med diversifiering och ej belåning. Vill du förklara de här bitarna? Avkastningen behöver du inte förklara, men kanske vad är din liksom investeringsfilosofi, och vad menar du i lagom koncentrerat och varför ingen belåning?
Ja, men jag tycker så koncentrerad portfölj har ju varit lite mode. Kanske alltid har varit det, men av vad jag har läst så har det varit mycket snack om det senaste åren. Och jag håller med om det. Det finns många fördelar med att ha en koncentrerad portfölj.
Om man har rätt bolag i den.
Ja, precis. Och det beror också mycket på liksom hur mycket man vill läsa och hur insatt och duktig man är också. Jag tycker inte alls det är något fel att ha en portfölj med 20 bolag. Jag har till exempel satt ihop en portfölj till min lilla syster där jag inte alls är lika aktiv. Den innehåller 22 bolag och 3 fonder, tror jag. Och den är mer eller mindre lika bra som min har gjort sedan jag startade den. Det är inte lika länge sedan dock. Men många tycker att man ska ha diversifierad portfölj. Och som sagt, beroende på situation så håller jag med om det. Sen tycker jag att det finns en gräns. Jag tycker ingen ska ha mer än typ 40% i ett bolag. Och således tycker jag inte heller man ska ha färre än 3 bolag i portföljen. Det finns alltid en risk, framförallt när man investerar utifrån som liksom vanlig investerar över börsen helt enkelt, så finns det alltid en risk att man missar saker eller saker går fel. Så min första och fortfarande en av de största minor jag har gått på var i Oniva Online Group. Där jag var 100% upp där och livet lekte och jag tyckte att det var typ börsens bästa bolag. Och det var det, fram tills att det var razzior och grejer och de fick revidera 2 kvartalsrapporter för att de var dopade på något sätt. Jag kommer inte riktigt ihåg, men då var man helt plötsligt 70% ner från 100% upp. Den är svår att skydda sig från, den typen av misstag. Och då tycker jag att har man bara ett bolag eller 2 bolag, då kostar det för mycket att göra ett sånt misstag. Men hade jag haft 30% av portföljen i ett sånt bolag eller 40%, ja, då går det ändå att reparera. Så det är väl lite det jag tycker om diversifiering. Och vad var det mer du sa?
Hur ser du på belåning?
Just det, ja. Alltså, jag är inte emot belåning. Utan det är mer att jag kör inte det själv. Jag liksom, ja, men som här i corona, när portföljen tar en sån där rejäl smäll, då, jag tror inte min mage klarar då. Jag hade det tillräckligt jobbigt som det var. Hade jag liksom legat på 20% belåningsgrad eller vad som nu är normalt, så hade jag tyckt det var riktigt, riktigt jävla svettigt.
Hur har ditt företagande påverkat din investeringsfilosofi? Har du påverkat?
Jo, men det tycker jag. Jag tycker man, alltså, du får med dig mycket, mycket tänk. Så jag tycker jag ganska snabbt kan avgöra om en investering är intressant för mig eller inte. Och det tror jag har med erfarenhet från att man har drivit eget bolag att göra.
Vi kan väl hoppa tillbaka dit till corona som du nämnde. Hur reagerade du i våras?
Ja.
Det känns som en obligatorisk fråga under år 2020.
Ja, nej, absolut. Nej, det var intressant och det var lärorikt. För att mitt företag som liksom under alla år har stått stabilt och växt stabilt och alltid varit lönsamt, det påverkar och påverkas fortfarande väldigt hårt av corona. Och vi tappade egentligen under liksom en månads period tappade vi i princip halva vår kundstock som vi hade byggt upp under ett par år. Och att se det liksom ens egna bolag där ändå ens inkomst kommer ifrån och så vidare, att se det stå i brand samtidigt som ditt sparande som du har byggt upp går från av vad man nu var 12% upp till 31% ner eller vad det var. Det blev en rejäl press. Och även liksom jag har liksom klart för stort bolån för min inkomst. Och det var ju mycket snack om att liksom bostadsmarknaden kommer också packa ihop. Och då tänkte jag liksom okej, men nu går jag här från liksom nettotillgångar i kapital och lägenhet på ett par miljoner till att vara minus x miljoner samtidigt som bolaget kraschar. Och, ja. Det var ett par jobbiga dagar där när det var som värst. Och då var jag nära på att sälja av hela portföljen och bara, nej, nu har jag kvar 70% av min portfölj här som en försäkring ifall allt går åt helvete. Det var liksom, ja, men det var i princip att jag sov på det och sen så kom jag fram till dagen efter hur jag skulle göra. Och som tur var så kom jag fram till att jag skulle inte sälja allt, utan jag kom fram till att jag säljer allt som jag tror, alla bolag där jag tror att verksamheten påverkas negativt på grund av corona. Och sen så tog jag merparten av de pengarna och ökade i de bolag som jag trodde skulle gynnas av corona. Så att jag ökade i Evolution, jag ökade i Paradox och jag ökade i Gravity. Det var väl framförallt de jag ökade i, tror jag. Och sen sålde jag typ jag sålde ju Kambi typ så här på 70 eller något, jag kommer inte ihåg exakt. Jag sålde ja, det jag ökat har gått skitbra, men det jag sålde har också gått skitbra. Så att jag har faktiskt inte backtestat det där, men jag tror att oavsett om jag hade haft kvar portföljen så tror jag att det hade gått något liknande. Men däremot så la jag mig 20% cash, och det har jag i princip aldrig. Och det var liksom min lilla försäkring. Och den låg där i en månad kanske. Men sen så allting lugnade. Det här, när det var som värst, när jag funderade på att sälja, eller när jag allokerade om, det var ju i princip på den absoluta botten. Och det är ju så, när blodet rinner på gatorna, då ska man ju köpa, inte sälja. Men jag la mig i alla fall kassa den månad, så det kostade ju lite. Men som tur var så gick jag in där efter en månad. Och ett av bolagen som jag faktiskt sålde i corona, det var ju Plaid, som jag ägt i 3 år nu. Och som är mitt absoluta favoritcase. För jag trodde de skulle ta jättemycket stryk. Men de gick ut rätt snabbt och sa att vi påverkas inte av det här. Och sen så tror jag det var Jake Moore också som övertalade mig om att det här, de gynnas ju till och med av det. Och då kände jag, nej, nu får det vara nog. Så nu köpte jag tillbaka alla aktier och lite till. Så att det var väl ungefär så som jag agerade, tror jag.
Hur brukar du vanligtvis agera med portföljen och portföljsallokering? Brukar du ofta stuva om mellan bolagen, eller brukar du mer köra en buy and hold-strategi?
Men buy and hold är väl kanske inte jag, men jag gör ju inte särskilt mycket transaktioner heller å andra sidan, så att det kanske det. Jag går alltid in på lång sikt. Jag har liksom ingen aning om hur en aktie kommer gå på ett par månaders sikt, så att jag försöker gå in på typ 3 års sikt eller ännu längre, 5 års sikt, och liksom bevakar egentligen bolagets utveckling, och så länge de fortsätter gå som jag har tänkt, så håller jag dem, så länge jag inte hittar något annat som jag tycker verkar ännu mer intressant. Och sen så kan jag liksom, ibland skalar jag om någonting går upp för mycket och tar för stor plats i portföljen. Jag skalar lite Gravity till exempel, för skalar väl av liksom 25% av innehavet för ett par veckor sedan. Och det är ju endast en riskhantering, eller vad man ska säga.
Jag har fått en känsla för att jag tror att du är en sån person som har ganska mycket fingertoppskänsla när det gäller företags eller affärsidéer, kan man säga. Delvis såklart som med bakgrunden du har, men jag kommer också ihåg att du hade en ganska rolig tråd på Twitter för några år sedan, som jag tror du har pinnat, där du sågade massa startups. Eller du sa egentligen, jag har en förmåga att se vilka bolag som är misslyckas. Jag tänker att det är lite så, jag antar att du har en mycket så gå på känslan när du letar aktier också, eller hur ser det ut när du letar case? Hur mycket vikt lägger du till exempel vid värdering? Och
jo, men framförallt i början, eftersom jag hinner inte läsa så mycket, så att jag måste liksom avfärda casen ganska snabbt. Och den där tråden du pratar om, jag sitter med en kompis på jobbet, eller kollega, och vi stöter på olika företag som startar, och han är också intresserad av startups och företagen överlag. Och då kan det vara, har du sett det här? Ja, shit, det där kommer ju gå åt helvete. Och så mycket riktigt, ett år senare så slänger de in i handduken. Och så har vi skämtat om det, och så, jag vet inte varför, så drar jag upp den här tråden. Och det är inte min stil egentligen att hålla på och såga.
Den var ju skriven väldigt mycket med glimten i ögat, så tolkade jag i alla fall.
Nej, men, och det försöker jag alltid ha. Nej, men så är det. Jag ska inte säga att jag handlar bara på känsla, men jag, som sagt, jag hinner inte läsa så mycket, så att det blir mycket att jag bara scrollar brus liksom en halvtimme, timme per dag, och så är jag ganska bra, tror jag, på att sålla ut det som är viktigt och relevant att läsa. Och med den liksom entreprenörsbakgrund jag har så lyckas jag väl bilda mig en bra uppfattning med inte allt för mycket information och tid.
Köper du någonsin in något annat till portföljen än aktier? Kanske råvaror, räntor?
Ingenting annat faktiskt. Jag vet inte ens vad... Ja, jag vet inte vad råvaror och valutor är, men nej, men jag vet liksom inte ens hur man tradar index eller vad man nu tradar. Jag kan ingenting om sånt. Jag kan ingen teknisk analys. Eller.
När du liksom kollar på case och sådär, vad är det som får dig att fastna för någonting? Vad liksom får ticka dina boxar, så att säga? Och vad är varningsflaggor för dig?
Väldigt ofta så är det så är det produkter som jag själv attraheras av. Tittar man på min portfölj så är det ju mycket, mycket gaming, och jag spelar själv. Det är Plaid, jag har deras produkter numera, både kontor, hemma och på landet. Jag har lite Fortnox kvar, och det hittar jag från att jag började köra det med företaget. Jag hade Upsales och sålde under corona. Jag tycker fortfarande det är ett skitbra bolag, och det en produkt som jag har haft i 6-7 år och älskar den. Nej, men det är ofta det jag går på till en början, att jag attraheras av produkten. Och jag tittar mycket på produkten. Jag tittar överlag ganska mycket på mjuka värden. Så att jag börjar ofta ganska snabbt ta en titt på liksom den ekonomiska utvecklingen historiskt. Kanske lite om det finns några estimat. Och sen så liksom en liten servettskiss, eller man ska säga, värdering och sådana grejer. Och så länge inte det ser helt galet ut, så börjar jag titta lite mer på djupet. Och då blir det lite mer mjuka värden, som liksom produkten och kanske kulturen. Och ja, få en känsla av management och så vidare.
Nu har du nämnt Plaid flera gånger här, och vi har fått hur många frågor om Plaid som helst. Och superhett på Twitter. Du skriver mycket om Plaid också. Skulle du vilja dra en liten hisspitch i podden, vad det är för bolag?
Ja, absolut. Det är ju alltså ett bolag som håller på med smarta hem. Och de gör då smart belysning till att börja med, ska man väl säga. Men det kommer nog vara ett rent belysningsbolag många år framöver. Och ja, det de har är helt enkelt produkter inom belysning för att göra hemmet smart. Och enligt mig och enligt många elektriker och även enligt många konsumenter så är produkterna helt överlägsna. Och de är som investeringscase då, så har de ju skitstark tillväxt i Sverige. Jag tror den kommer fortsätta, och jag tycker att bara den tillväxten de har i Sverige med befintliga produkter tycker jag bär den relativt höga värderingen som aktien har idag. Om man då lägger till att de håller på att starta upp, de är redan up and running i 3 länder, Norge, Finland och Nederländerna. Och därtill så lanserar de ju nya produkter med jämna mellanrum. Mycket spännande produkter på gång. Och sen även på, kan de ju växa jättemycket på företagssidan, där de inte riktigt har kommit igång så här med ramavtal och kontor och OEM-produkter och så vidare. Och får de traction, det räcker med att de får traction på en av dem där, så kommer det ju vara ett supercase, tror jag. Helt klart.
De är ju en intressant fas. Alltså jag var inne i dem också för något år sedan. Sådär. Men då hade de fortfarande lite, tyckte jag, kvar att bevisa. Och nu känns det som, nu kliver man ju över till lönsamhet. Senaste kvartalet växte man över 100%. Så det är otroligt häftigt. Och jag håller med dig helt också om det här. Men jag tänkte också att det skulle vara en riktig coronaförlorare. För jag tänkte, varför ska elektrikerna, kommer väl inte få springa runt och installera hus.
Exakt.
Men vi har väl en jäkla tur egentligen att vi har bott i Sverige och att hanterats på det sättet. Man fortfarande har kunnat liksom bygga grejer. Och folk har kanske till och med satsat ännu mer.
Precis,
på fixa.
De har ju gynnats av den här hemma fixar trenden, det är jag helt säker på. Så vi får se om det blir liksom svårt att se att de ska hålla på att växa 100% per kvartal. Det går ju liksom inte. Det är ändå, nu är det inte en sak för 3-4 år sedan när det handlar om några enstaka miljoner, men nu är det så här, nu omsätter de ju över 200 miljoner, tror jag, rullande 12 år snart, så att det är nu ändå lite större siffror. Men jag har bara fått bra intryck av liksom hela bolaget, och jag tycker Babak verkar vara sjukt duktig, och jag gillar allt med bolaget. Jag har faktiskt inget negativt att säga om det som verksamhet.
Nej, och jag tycker också, jag gillar ju egentligen inte hårdvara.
Inte jag heller.
Överlag, det är ju generellt dåliga marginaler. Men de har en jädrigt cool och unik position där delvis elektriker, alltså det kostar ju som vanliga dimrar. Så att elektrikerna väljer ju det för att de vet att då får de mer försäljning och det är lättare att installera och bättre att installera. Så att det är riktigt, riktigt cool position de har.
Exakt.
Men det här är ju inte Plaid-podden.
Nej.
Vad är din andra stora innehav? Nu vet jag att du nämnde några, men det vore kul att höra. Liksom.
Men jag har faktiskt bara 6 innehav just nu. Och det är Plaid, Evolution, Gravity, Paradox och Mag Interactive har jag också.
Jag tyckte du sa någonting om Kambi också.
Nej, men jag sålde den i corona. Så där har man missat ett par 100%. Men shit happens.
Det märks ju i alla fall på innehaven att du scrollar mycket Twitter.
Ja.
Det känns som Twitterportfölj.
Ja, men det gör jag. Den har blivit kallad Twitterportfölj både en och två gånger. Men jag har inget emot det. Jag tycker Twitter är jävligt duktiga på att hitta bra case. Och de flesta case jag har jag från början liksom på något sätt kommit i kontakt med genom Twitter. Alltså absolut inte alla, men definitivt en stor del.
Ja, det är det. Jag kan bli lite trött på det ibland. Det är, framförallt om Evo tjatas det mycket om att folk tror att alla äger Evo. Mm. Men det är ju en liten klick egentligen på finanstwitter. Och det är ju inte representativt för hela världen.
Nej, och jag fattar inte hur man kan håna de personerna som har ägt det här bolaget. Som är det bolag som har presterat bäst på hela börsen. Nej, jag förstår verkligen inte det.
Vill du dra hisspitchen från de här bolagen? Vi kan ju ta Evo först då, eftersom vi var inne på det.
Ja, men Evo för mig är... De tickar alla boxar. De är totalt överlägsna. Både när det kommer till produkt och hur stora de är i dagsläget. Och de är till och med så pass stora att man börjar fundera, liksom, man börjar fundera på okej, men de har ju nästan hela marknaden. Hur ska de kunna växa mer? Jo, men nu växer ju hela marknaden. Jag vet inte om det är 35% eller om det är 40%, men det är enormt mycket i alla fall. Och den lönsamheten de har är ju, den är helt sanslös. Jag har aldrig sett någon liknande. När de lägger på omsättning nu, så det är ju liksom 85-90% som halkar ner på sista raden. När marknaden växer 40%, de växer ännu snabbare marknaden, och vinsten dessutom, eller vinstmarginalen växer dessutom för varje kvartal, så det spelar ingen roll att värderingen är hög. Jag tycker inte att den är hög när man pratar om Evolution och bolaget som är bakom. Då tycker jag inte alls den är hög. Det är bara högt för att P50 är högt, eller P60 eller vad det står just nu. Men jag tror att den har en fantastisk utveckling kursmässigt framför sig. Och såklart bolagsmässigt. Skulle du säga något, Fabian?
Ja, jag ska bara inflika det lite snabbt för de lyssnarna som kanske inte vet om Evolution Gaming, att det är en B2B-leverantör inom live-casino.
Just det.
Så har man det sagt.
Precis, det kanske jag skulle sagt. Ja, men man förutsätter ju, för alla pratar ju om Evolution hela tiden, så det är ju faktiskt ett av Sveriges största bolag nu. Och jag tror att det kommer bli, om inte ett av Sveriges fem största, så tror jag det kommer bli Sveriges största bolag tids nog.
Det pratas ju om, jag kommer faktiskt inte att vara status i det, men det pratas ju om inkludering i OMXS30. Och det som framförallt är egentligen intressant för investerare, kan jag tycka, det är väl också att det amerikanska intresset ökar rejält i de här bolagen, både Kambi och Evolution, och även kanske operatörerna på sikt också när de blir större.
Ja, det förstår man ju. Nej, och sen så har jag Gravity, det här obskyra lilla sydkoreanska spelundret som har framförallt då ett stort varumärke som heter Ragnar Rök, som är då enormt stort i Asien, och Sydostasien framförallt. Och det kan väl liknas med liksom Super Mario här, eller jag vet inte. Ännu större skulle jag nog säga. Och de har haft ett par stora spel, och egentligen varit stora på PC under många år. Och har de senaste 5 åren typ gått över och liksom överfört det här IP:t till mobil. Och gjort det väldigt framgångsrikt. Och haft enorm tillväxt. Och nu i år då, i juli och nu i oktober, så har de släppt 2 stycken nya storsatsningar egentligen. Och nu har ju det ena då, som heter Origin, har ju bara funnits 3-4 månader. Och det andra har ju bara funnits, Next Generation har ju bara funnits, ja men typ, om det ens är 2 veckor. Men hittills av allt att döma så ser de här lanseringarna fantastiska ut. Och de har ju bara rullats ut på enstaka marknader än så länge. Och kommer successivt då närmsta 1-2 åren typ rullas ut på många fler marknader. Och ja, de kommer öka både omsättningen men framförallt vinst här brutalt. Och de har ju haft en sjukt låg värdering. Börjar komma upp i lite mer normal värdering. Men det är fortfarande jättelågt värderat för att vara ett tillväxtbolag, och de kommer verkligen visa att de fortfarande är ett tillväxtbolag här, ja, både i år men framförallt nästa år, så kommer bli fantastiskt tror jag. Sen så var det väl Fortnox, det är väl egentligen mitt minsta innehav nu för tiden, och det är det jag har haft längst. Och för de som inte känner till det, så är det en vad säger man, B2B leverantör av ekonomisystem. Så att mitt eget bolag till exempel använder dem för då bokföring och skicka fakturer och göra löner och så vidare. Vi använder faktiskt också deras dotterbolag, eller om det är helt inkorporerat nu, jag vet inte, som heter Fortnox Finans då, där de skickar ut fakturer åt oss och skickar ut påminnelse automatiskt, och vi kan skicka in kasso via dem och så vidare. Jag skulle faktiskt tro att det är där vi lägger störst pengar. Och det är ett otroligt bra system, och det har liksom exploderat bland småföretagare de senaste åren. Det påminner lite om Plaids situation, där man där Plaid liksom, Plaid är älskad av konsument, eller av konsumenterna och av elektrikerna, så elektrikerna rekommenderar det till konsumenterna och konsumenterna ber elektrikerna om det, så blir det som en dubbel moat, som jag brukar kalla det. Och i Fortnox fall då, så ekonomifirmorna, de som bokför, de älskar Fortnox, och det gör konsumenterna också. Så om vi skulle gå till en ny ekonomifirma, då hade vi sagt att vi kommer vilja köra våra grejer i Fortnox. Och hade vi inte kört Fortnox och skulle gå till en ekonomifirma, så är det stor chans att de säger att ni kommer köra det i Fortnox. Det var så det började för oss. De firman sa till oss att ni ska köra Fortnox, och då sa vi okej, gör vi det. Och då var jag jätteimponerad och då köpte jag aktien. Tyvärr så har ju värderingen stuckit iväg lite för mycket, även för min smak. Så att när den försvann, eller när den gick upp över 200 här, när det nu var tidigare i våras var det kanske, då lättade jag rätt stora delar och hade skalat lite också längs vägen. Jag köpte den runt 26-27 kanske. Så ändå, och jag hade inte sålt någonting under 100 tror jag, så det har ändå varit en fantastisk resa. Men nu är liksom PE, jag tror till och med PE över 100 på rullande på senaste 12 månaderna. Och då blir det för mastigt även för mig. Uppsidan blir liksom, den blir begränsad. Även om den kommer säkert spöa index och säkert ha bra utveckling, och jag har en liten slatt kvar. Men jag tycker också att det börjar bli lite oroande också med TAM:en där, säger man väl, total, alltså marknadsstorleken. För de är ju bara verksamma i Sverige, och Sverige, det finns bara ett visst antal småsparare, och jag kommer inte ihåg hur stor del av marknaden de har, men jag tror att de börjar närma sig typ halva marknaden. De har väl en 300-400 000 kunder, och jag vet inte hur många småföretagare det finns, men det är under 1 miljon i alla fall. Frågan är om inte, nu lanserar de ju nya produkter, och average revenue per, alltså snittomsättningen per kund är ju enormt låg, så där finns det ju fortfarande jättemycket potential. Men frågan är om inte de måste utomlands tids nog, och det tror jag till en början kommer att kosta. Men som sagt, jag tror fortfarande att det är en bra investering, och jag har en liten slatt i portföljen. Så vi får se, det blir spännande att följa i alla fall.
Fortnox är ju jävligt intressant på så sätt. Det var ju också en sån, jag trodde det skulle bli en coronaförlorare. Faktiskt redan förra året, 2019, så hade man ju rekordmånga konkurser bland småföretagare, tror jag det var, i Stockholm, eller om det inte var i hela Sverige. Och det tänkte jag också var en sån sak som skulle slå mot Fortnox, men nej, de fortsatte liksom, de pressar ju ut mer och mer produkter på de befintliga kunderna också förstås, för att kompensera. Och även under corona har de gjort fantastiska kvartal också. Det är jävligt intressant ändå. Ja, men jag håller med helt om att värderingen är väldigt, väldigt ansträngd, och speciellt nu när man faktiskt gått ut och sagt att vi inte ska satsa på tillväxt längre, utan nu är det ju mer andra faktorer man ska satsa på, framförallt teknikhöjd.
Men det visar ju också hur otroligt stickig deras produkt är. Den går i princip inte att säga upp. Jag tror att de har en churn på typ 3-4% och sånt, och då är säkert 2 eller 3 av dem är säkert konkurser. Så att det var faktiskt en av de aktier som jag inte sålde i corona. Jag trodde verkligen inte att de skulle gynnas av corona, men jag trodde ändå att de skulle rida ut det där. Så att jag ökade inte, men jag sålde dem inte heller. Men nej, den produkten, den är ofantligt stark. Och sen så då så har jag MAG Interactive, som gör enligt mig väldigt kvalitativa mobilspel. Ja, säger man pusselinriktning gör man kanske inte. Vet inte.
Ja, men de har väl Quizkampen bland annat?
Ja, Quizkampen och Russell är väl det spelet jag själv har spelat mest.
Och det är väl de också, antar jag, som har Vem kan slå, vad heter det då, Anja och Foppa, eller vad heter det här tv-programmet? Det blir någon form av expansion eller variant av Quizkampen.
Ja, men hur som helst. Och nu har ju de lite nya spel. som ser väldigt lovande ut, och deras stora problem är ju att de tjänar för dåligt med pengar på användarna, och det här har de förstått, och de satsar väldigt hårt nu. Så de har lanserat en ny version av Quizkampen som de kallar för Nya Quizkampen, och håller då successivt på att migrera över alla spelare till det nya, och i det nya så bränner folk mer pengar helt enkelt. Så det är lite det man bettar på i det här caset, att de ska tjäna mer pengar på användarna helt enkelt, för de är sjukt bra på att släppa spel som lockar användare och som folk spelar. Jag tror att de aldrig har släppt ett spel som har under 1 miljon nedladdningar, är det va? Nej, så de är jäkligt duktiga. Det är risk i det caset såklart, men jag tror på dem.
Hur ser intresset ut för Quizkampen nu för tiden? Första versionen släpptes väl för rätt många år sedan?
Nej, men Quizkampen är fortfarande skitstort. Jag kommer inte ihåg, det måste vara 5 år sedan man började spela Quizkampen. Och jag kan personligen inte förstå hur man sitter och spelar det där fortfarande efter 5 år. Men jag vet att typ min farbror som jag spelade med för 5 år, han ser jag fortfarande sitta och spela med min mamma. Liksom, så att folk ger sig fan inte. Det är helt otroligt vad folk spelar de där spelen länge. Alltså, man tröttnar inte på sådana här spel om det väl har satt sig. Man ser fortfarande folk spela Wordfeud. Det var typ det första spelet som kom till iPhone någonsin, känns det som.
Mag Interactive är rätt spännande. Där handlar det väldigt mycket, som du säger, om det är egentligen marginalförbättringar. Mm. Jag är ju alltid dock lite rädd för de här, jag ska inte kalla det för en turnaround, men ändå att man ska försöka förändra någonting. Å andra sidan verkar de ju haft bra resultat redan i nya versionen av Quizkampen.
Ja, precis. Det här är inte en turnaround tycker jag. Utan det är ju det är ett bra bolag som, visst, de är ju inte särskilt lönsamma än liksom. De ska ju bli det här, men det blir de snabbt om de får upp de här nyckeltalen. Ja, men jag tycker det är ett bra case. Det är väl mitt typ mellanstort innehav i min portfölj. Och sen så tror jag att det enda som jag inte har nämnt är nog Paradox. Det är mitt näst minsta innehav. Det har jag väl ägt i 3-4 år kanske. Och har ju stod och stampa lite här förra året eller vad det var. Men jag har haft skitbra utveckling egentligen, och det äger jag egentligen uteslutande för att deras spel, nu spelar inte jag de där Grand Strategy-spelen själv, men jag har verkligen förstått djupet i dem och hur hårt de sätter sig hos publiken som spelar dem. Och jag tror också att man har varit väldigt avancerad och väldigt nischad i de här spelen, men det känns som att de blir bättre och bättre på att nå ut till en bredare målgrupp. Och sen så tror jag också att alltså folk som spelar den här typen av spel blir ju äldre och de slutar inte spela. Däremot så blir ju de som var för unga tidigare blir ju ni fattar vad jag menar.
Ja, precis, det är ju en jättemegatrend egentligen inom gaming överlag, ja, som du säger. För det är ju ändå, går du tillräckligt långt upp i åldrarna så spelar ju folk inte spel helt enkelt.
Nej, exakt. För 15 år sedan så spelade ju inga 45-åringar spel i princip. Men idag så spelar ju väldigt många, framförallt 35-åringar spelar väl typ alla.
Det är ju ändå en publik som för varje år växer i storlek egentligen.
Ja, ja. Och värderingen i Paradox är ju hög, men ja, den är hög, men inte så jävla hög som i till exempel Fortnox fall, så att, men som sagt, mitt näst minsta innehav.
Svårare har alltid tyckt med Paradox. Det känns som jag sitter och recenserar din portfölj.
Jaha, men kör.
Men det är bara för det är samma typ av bolag som jag kollar på. Det är många av de här som jag både äger och har ägt aktier i. Mm. Men det som alltid varit svårt med Paradox, det är att där måste man ju alltid vara lite långsiktig. För det är väldigt slaget här tycker jag mellan kvartalen.
Mm, så är det. Så är det verkligen.
Och det är inte egentligen någonting negativt. Men det är lättare då liksom att titta på ett Fortnox som bara konstant växer.
Ja. Ja, men och där tycker jag att jag är bra på att bara, jag köper bolagen och så lägger jag dem åt sidan. Och som jag sa, jag kommer inte ihåg hur länge Paradox har stått och stampat mellan 120 och 220, men det är lätt ett och ett halvt år i alla fall. Och lika så Gravity var jag ju liksom, jag vet inte, jag var väl ner 50-60% där som värst. Jag hade väl ett gav runt 35 och den var väl nere runt 18-20 någonstans, 22 kanske. Men har man tålamod, jag låg i G5 i efter 3,5 år var jag minus 5% i G5. Det var ju rätt frustrerande kan jag säga. Men sen ett år senare det var jag 2000% plus. Så att, där tålamod är jag bra på. Det är en styrka.
Jag tänkte hoppa tillbaka till det här vi pratade om, startups och känslan för vilka startups som inte kommer flyga. Vad ser du för startups idag som är överhypade?
Nej, fan, jag har ingen sådär konkret på rak arm, men det är en jävla hets tycker jag om att ta in pengar och man läser ju bara på Breakit Digital, så läser man bara om de som har plockat in mest pengar. Man läser aldrig om de som liksom
tjänar mest pengar.
Ja, som har hållit på i 3-4 år och redan tjänar 5 miljoner per år liksom, vilket jag tycker är mycket ballare än att ta in 20 miljoner och bränna liksom. Det finns ju hur många som helst och det är skitmånga som inte kommer att överleva. Sen så lever de ju ofta förvånansvärt länge för att folk bara fortsätter pumpa in pengar. Men
man måste ju, för om bolaget konkar så blir ju din initiala investering värd noll. Så du måste ju fortsätta stoppa in pengar. Det är bara kolla, WeWork är ju det största exemplet.
Ja, jag precis tänkte på den när du sa det där. Men fy fan vad dyrt det kan bli om man bara fortsätter.
Men för de som kanske är intresserade av sin egna startup eller att starta eget bolag, har du några tips hur man ska gå till, vad man ska tänka på om man vill eller ska starta bolag?
Ja, absolut. Jag tycker man ska tänka på, liksom, gör inte för svårt med idén. Det är väldigt många som fokuserar mycket på idén. Ja, är det här en bra idé? Ay, shit, om det här har redan gjort det. Eller folk ska liksom uppfinna hjulet på nytt. Och generellt sett så de idéerna lyckas ju jävligt sällan. Sen är det klart att någon jävel blir dollarmiljardär, men det är ju otroligt ovanligt. Satsa istället, liksom, ta någonting som någon har gjort och gör det lite bättre bara och kör. Det kommer gå bra. Så liksom, folk brukar väl säga att det är 97% genomförande och 3% idé, och det håller jag verkligen med om. Sen så tänk på att saker tar alltid mycket längre tid än vad man tror. Så mycket längre tid. Jag kommer ihåg att jag tror att vi startade vårt bolag runt årsskiftet 2008. Slog vad med en polare om att innan sommaren så sa jag att han bara, hur fan ska du leva nu? För jag sa upp mig från mitt extrajobb då. Han bara, och då sa jag att jag kommer kunna ta ut löner i september. Och då sa han, nej, det kommer du aldrig kunna. Vi slår vad om det. Jag började ta ut lön i september 2010, 2 år och 3 månader senare. Och ja, nej, och det är inte alltid så glamoröst och kul som man kan tro. Man ska verkligen vara beredd på att göra det man går in i jävligt länge. Alltså, om du tänker att det här ska jag göra i 6 månader, sen är jag klar med det och så kommer det rulla på. Nej, tänk att du ska göra det 5 år och sitta och nöta. Om du tycker det låter kul, kör. Och sen alltså, det är jävligt, som jag sa där med att plocka in pengar, så det är mycket hett som att det ska gå så snabbt hela tiden, det ska vara så mycket tillväxt. Absolut, klart man vill växa, men man får inte glömma kvaliteten och lönsamhet tycker jag är viktigt. Och sen det ska jag faktiskt säga också, kompanjoner tycker jag är liksom skitviktigt, att ha någon att bolla med. Och då är det viktigt att man väljer personer som man både kompletterar varandra med och att man har lite liknande värderingar och så här. Liksom, starta inte med en polare som du vet har en tendens att hamna i konflikter och så, därför då är det ju kört redan innan ni börjar liksom. Välj någon som du gillar och litar på och som kompletterar dig. Det är ju asnice att starta bolaget själv och äga 100%, men det är större chans att lyckas om ni är flera. Jag hade aldrig klarat utan mina partners.
Så det var Embraces vd Lars Wingefors, har ju det i någon intervju i Affärsvärlden nyligen. Han ser ju det som att man hellre äger ju en liten del av någonting som är framgångsrikt och stort än att äga 100% av något som inte blir någonting riktigt.
Det håller jag verkligen med om. Samtidigt äger han ju mer än hälften av sitt bolag. Så han har uppenbarligen varit mest den som har startat det. Han är imponerande.
Men du, vi pratade ju om att det inte alltid är så glamoröst. Apropå det, hur ser du på FIRE-trenden? Det vill säga det här med att pensionera sig tidigt helt enkelt och leva på sitt sparkapital. Är det något du är sugen på?
Men jag gillar att diskutera den. För att jag är lite emot båda läger. Så att jag brukar alltid hamna lite i diskussioner där. För att jag tycker att jag respekterar och tycker det är asballt med folk som liksom har en dröm och så sparar man stenhårt och så liksom slutar man jobba och man kanske hatar sitt jobb. Och det, jag har full respekt för det. Och jag tycker det, liksom, det värsta är ju folk som lever paycheck to paycheck och så dessutom kanske de tjänar bra men klagar ändå på att de aldrig har pengar och alltid tomt en dag innan lön och så här. Det tycker jag är hemskt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag får kalla kårar av det. Men FIRE, alltså, den här sparhetsen blir man ju lite trött på. Liksom, av två anledningar. För det första, varför måste man bli ekonomiskt oberoende på liksom 4 år eller 8 år? Varför kan man inte liksom jobba 15 år men leva drägligt under de här åren? Det fattar inte jag. Och sen så tycker jag att de som kör den här filosofin, de fortsätter ju leva lika snålt efter. Det är liksom, ja, men jag är intresserad av promenader och gillar att vara ute i friska luften och ja, that's me. Jag tycker om att umgås med barnen. Ja, ja, alltså det finns lite mer att göra här i världen än så. Nej, så att jag gillar ju balansen där. Jag tycker alla, liksom även de som har liksom riktigt dåliga löner, alla ska kunna spara en liten del av sin lön. Och har man bra lön, då ska man kunna spara mer. Men jag tycker också att man ska leva. Det är ändå det viktigaste. Så att det där är... Jag försöker vara föredömlig där på Twitter och lägga upp bilder.
Ja, men det där tycker jag är superintressant med vissa människor i FIRE-trenden som... De vill spara så mycket för att de ska kunna göra vad de vill. Mm. Men sen känns det aldrig som de har någonting de faktiskt vill göra när de väl har pengarna.
Exakt, jag håller med. Och sen så tycker jag överlag, och det är inte bara FIRE-kämpar, utan det är liksom alla, liksom de flesta som håller på med sparande och investeringar. Det blir lite som att kapitalet får man aldrig röra. Du får bara, eller det är knappt att du får röra avkastning. Det känns som att de flesta bara bygger på en hög. Och sen så, man lever för lönen och så bygger man kapital på en hög. Och så har man det tills man dör. Och så ligger en jättehög där som man aldrig använder. Jag ser fram emot en dag när jag ska börja nalla av mitt kapital. För det ska jag göra. Sen är det klart att det är jävligt nice. För det är ju en pengamaskin. Så att man vill ju inte bränna av hela kapitalet. Och man vill ju såklart lämna lite efter sig och sådär. Men nej, pengar ska användas, så brukar jag säga.
Ja, men vi fortsätter lite där på temat om att unna sig. Och man ser ju en hel del om god mat. Man ser en del om gaming i ditt flöde. Kan du inte ge oss 1, ditt favoritspel just nu. Och 2, ditt bästa restaurangtips i Stockholm som man inte får missa.
Ja, roligt. Mitt favoritspel, men jag spelar ju Call of Duty Warzone just nu. I princip varenda kväll. Det är så fängslande. Jag har nästan aldrig varit med om en så ball spelupplevelse. Topp 5 spel någonsin skulle jag säga för min del. Jag har några 100 timmar bakom mig nu.
Ni ser ut och lanar en hel, eller man lanar väl inte idag,
jo, men
alltså spelar tillsammans också. Vi kan lägga upp att ni har ett gäng datorer på rad.
Ja, exakt. Ja, men jag har faktiskt fått in... jag satt på en middag här i... kan det ha varit... Ja, men i våras eller tidig vinter eller något sånt. Eller sen vinter. Satt jag på en middag med 8 polare. Och så blev vi lite fulla. Och så började jag då snacka. För jag hade spelat det här spelet konstant då i typ en månad. Och de bara, vad fan har det varit? Och då liksom, jag har spelat det här spelet. Det är så sjukt kul. Och började berätta om det och började sälja in det. Och de här killarna... Det är liksom absolut inga gamers, men de är ändå liksom, ja, men man har haft en PlayStation 2 någon gång och någon har haft liksom någon Xbox och sådär, och man tycker det är kul och lite lockande, men det blir aldrig av att man spelar. Och så satt jag och sålde in där på den här middagen och får alltså 3, eller om det var till och med 4 av de här att säga att, ja, men vi åker fan och köper en Xbox imorgon. Och det där är ju lätt att säga på fyllan, men jag ringde upp alla de där dagen efter och nu är det dags, nu åker vi. Och någon höll på att banga och så här, men jag åkte faktiskt med en av dem och så köpte jag åt alla de andra och la ut pengar, så fick de swisha mig och så åkte jag hem med en till dem. Och egentligen, det är en av dem som inte riktigt kom in i det. Han var så otroligt dålig. För er som kan kod i ratio så hade han liksom 0,09 efter typ 20 speltimmar. Det innebär att han får lite mindre än en kill. Ja, om man dör 10 gånger så får han lite mindre än en kill. Nej, så att jag har fått dem här och de är superhooked nu. Och jag har till och med fått dem att börja lana. Vad var den andra frågan? Jo, restaurang. Bäst i Stockholm är Lilla Ego. Såklart, om man inte räknar med Francén sådär. Men det är något annat. Det är inte en vanlig restaurang liksom. Men utan tvekan.
Varför är det bästa restaurangen?
För att det är helt otroligt bra mat. Och det är... priserna är nästan skrattretande jämfört med kvalitet. Det är liksom, du betalar i princip som på vilken kvarterskrog som helst, men får den absolut bästa maten man kan tänka sig. Och sen är det jävligt trevligt och servicen är alltid magisk.
Det här med att vara anonym på Twitter, det är ganska många. Det är ju vanligt Twitter överlag som plattform, är många som är anonyma på, till skillnad från Facebook och Instagram ändå till viss del. Finanstwitter ännu mer. Varför tror du att folk är anonym på Twitter, och framförallt varför valde du att vara anonym på Twitter?
Alltså att det är mer än på Facebook, då signar man ju upp sig och så heter man sitt namn, så är det bara liksom, det finns inte så mycket val. På Twitter så skapar man ju ett alias, och där är det ju vanligare att man tar just ett alias och inte sitt riktiga namn. Och jag själv, ja, men jag har viss problematik med bolag och anställda och så här, att jag jag vill vara anonym där helt enkelt. Och sen av andra anledningar, att jag är helt transparent med hela min ekonomi och så där, så vill man gärna inte att det knackar på här någon dag, någon som ska ha ens grejer. Och så lite, så det är fler fördelar än nackdelar tycker jag med att vara anonym. Sen är inte jag så här superanonym, om man gräver lite så är det nog inte särskilt svårt. Det är en och annan som har skrivit DM och skrivit, hörru du, när du säger det där så kan man lista ut vem det är, bara tips liksom. Men jag tycker det är skönt. Jag kan inte svara för andra, men jag antar att man kan vara lite mer öppen med vad man skriver och sådär.
Nästa fråga har vi gått in på en del redan, men jag tänkte ändå att du kan summera det. Och det, vad är din bästa och sämsta investering, och vad har du lärt dig av dem?
De sämsta, men det är den där Oniva. Och sen så är det väl Next Games gjorde en riktigt dålig affär i. Det var inget jätteinnehav. Och Niva var ju väldigt stort på den tiden. En stor del av min portfölj. Så att den tog ju hårdare. Och där lärde jag mig kanske. I Onivas fall så sa jag, då gick ju aktien ner typ 30% först på ryktena om att de här kvartalsrapporterna var dopade och så vidare. Och så sa jag hela tiden, men jag ska vänta till att se om de faktiskt är det, och är de det, då säljer jag. Men det, jag är så orutinerad då, så det jag inte fattar då, att när alla vet det, då är det ju redan för sent. Då har ju aktien gått ner 70%. Så att, det var väl det jag lärde mig där. Och sen så Next Games, jag kommer knappt ihåg, men det var ett jävla skräpbolag som aldrig tjänar pengar. De bara, alltså, man ska inte hålla på med sådana bolag helt enkelt. I övrigt så har jag faktiskt inga så här katastrofer som jag har lagt på minnet. De bra är väl framförallt G5, och där är det ju tålamod som är lärorikt. Fortnox är väl också en av mina absolut bästa investeringar, och där, ja, men kanske att jag har lärt mig att skala lite mindre. Det är många som har gett mig kritik när jag skalat till Fortnox, och jag har inte riktigt hållit med om det, för jag tycker att jag har riskjusterat. Men jag hade faktiskt kunnat ta lite högre. Så här, det är alltid lätt att backtrada med facit i hand. Men det känns som att jag hade kunnat ta lite högre vikt i Fortnox. Även om jag i periodvis har haft väldigt hög vikt. Evolution har ju varit en fantastisk affär också. Men jag har faktiskt sålt den en gång. Jag ägde den, nu med alla splittrar så här, jag har ingen aning om. Men kan det vara typ 3 år sedan jag ägde den. Och sålde den redan efter ett halvår, för att jag tyckte att det hade gått för snabbt. Men på den tiden så hade jag inte riktigt samma förståelse för värderingar och sånt där, så att jag sålde bort mig. Och sen är det Plaid. Vad fan har jag lärt mig där? Jag vet inte. Fokusera på bra produkter och bra företag, så blir det bra i slutändan.
På samma liksom samma inriktning då, vad är det största misstaget eller största lärdomen du har inom entreprenörskapen, inom bolagsbygge och driva bolag?
Intressant fråga. Men som jag var inne på förut, saker tar alltid längre tid än vad man tror. Alltid. Och tiden går alltid fortare än vad man tror. Och jag har lärt mig lite av det här, så att ibland kan kollegor komma till mig och säga så här, men när ska vi göra det här? Och då säger jag, men absolut, det ligger rätt långt fram i pipen, så att det här kan nog vara klart om 1,5 år. Och då blir de så här, då kollar de på mig och bara, skämtar du med mig eller? Jag tycker om att det låter så jävla långt fram. Och så när det har gått 1,5 år, så är man liksom inte ens, nej, då har man kommit halvvägs till den i pipen, så det är fortfarande 1,5 år kvar. Men det tar tid, och tiden går dessutom fort. Det
finns ju en klassisk sägning om att man alltid ska gångra sina tidsestimat med pi.
Ja, det låter rimligt faktiskt tycker jag. Ja, verkligen. Och kanske ännu mer när man har lite erfarenhet. Jag tycker ändå att jag tar i mer och mer ju äldre jag blir, men pi låter bra. Jag har faktiskt inget misstag så där på rak arm. Jag är felfri. Nej, jag skojar. Nej, jag kommer fan inte på. Sorry.
Vilka egenskaper tror du är de viktigaste hos en framgångsrik investerare? Vi har pratat om saker som tålamod och sådär.
Alltså intresse är en väldigt viktig grundsten tycker jag. För har man intresset, då kommer man lära sig och då kommer man bli mer eller mindre bra till slut. Jag tycker inte att man behöver vara liksom någon stjärna med miniräknaren. Jag tycker inte att man behöver vara någon stjärna liksom överlag. Det går ju liksom, gemene man kan lära sig aktier och bli decent på det och absolut slå börsen. Det tycker jag man kan ha som mål. Ett rimligt mål att slå börsen med någon procent eller två.
Rimmar ju både med det citat vi har i intro till podden, eller om jag byter nu, för vi bytte ju ingen linse precis. Men Warren Buffett säger ju också att han om han hade haft ett högt IQ så hade han gärna bytt bort en del av de poängen mot psykologisk stabilitet istället. Och även Magnus Andersson som har gästat podd två gånger pratar ju också mycket om det där, att man behöver inte vara så himla vass på Excel eller miniräknaren.
Nej, jag håller verkligen med. Och det psykologiska är ju faktiskt viktigt. Man får inte stressa upp sig. Man får inte liksom ta fram stressade beslut. Man får inte, oavsett håll, man kan liksom inte bara paniksälja, man kan inte bara liksom panikköpa av FOMO. Man måste ha kontroll på sina känslor. Det är väl kanske det viktigaste av allt, skulle jag säga. Han är en vis man, Mange.
Är man så pass smart att man hela tiden håller på och ska tajma och gå ut och in, så finns ju risken just att man snarare bara missar de chanserna. Och ibland är det bättre då att bara vara ganska stabil psykologiskt och glida med liksom både upp och ner.
Verkligen. Jag har ett flertal kompisar som håller på mycket med aktier och som de vill vara investerare, men de agerar som traders. De är inte traders, men de agerar som traders. Och det går inte. Jag säger, köp det här bolaget. Det behöver inte vara det bolag jag rekar. Det kan vara ett bolag som de själv tycker är bra. Jag bara, ja, men absolut, köp det om du tror på det. Men håll fan aktien i 3 år då. Håll den inte i 3 veckor. Nöj dig inte efter 10% uppgång liksom. Släpp den inte bara för att den går ner 7% när du har köpt. Äg den. Det tror jag är ett bra recept. Sen är all respekt åt traders, men det är en helt annan gren. Då måste man ju gå in för det. Om man ska vara trader, så då får man ju vara trader. Kan inte hålla på någon form av liksom halvmesyr.
Ska vi ta en sista fråga, Fabian?
Ja, absolut. Och det är helt enkelt ditt bästa tips just nu, oavsett om det är bok, film eller varför inte ett wakeboardmärke?
Wakeboardmärke, ja, men det är bara Hyperlight som gäller. Nej, men bok, jag typ aldrig läst en bok. Jag läser jävligt långsamt, alltså. Jag har alltid stört mig på det. Tycker det är mycket skönare att kolla film. Men jag har typ bara spelat COD senaste halvåret, så jag har inte kollat några filmer. Jag går en del på bio. Vad fan såg jag där senast? Var det Parasit? Var det bra?
Vi tänkte ju ett allmänt tips bara just nu. Det låter ju som att COD kanske är tipset i och för sig.
Ja, COD är fan. Sätt igång med COD alltså. Om ni har minsta, tror att ni kan tycka det är minsta kul, så bara kör. Det är helt magiskt.
Och om man känner att man inte har råd att köpa ett Xbox, då har man bara av sig till det, så lägger du ut.
Ja, det vet du fan. Jag lägger ut
ett Swish-nummer på Twitter.
Ja, exakt. Nej, men vad fan. Alla på Finanstwitter, more or less, har råd med en Xbox. Det går ju fan att ta. De kostar typ 1800 eller något sådär. Det är helt osannolikt billigt nu för tiden. Så, och spelet är ju gratis dessutom. Det är helt sjukt. Jag har köpt någon gubbe för 50 spänn liksom. That's it. Ja, det är helt sjukt det där med free-to-play alltså. Men jag har någon polare som har lagt 5-10 000 spänn, så man fattar ju vem det är som pröjsar för en.
Ja, det är väl, jag tror det är 0,4% av spelarna som står för nästan alla intäkter.
Ja, det är så sjukt alltså. Det är sjukt.
Det brukar ju vara någon som har glömt slå igång säkerhets- eller så här föräldralås på sin telefon, så sitter ungen i baksätet i bilen och bara klicka på köp. Ja, de har hört några sådana historier. Stort tack för att du gästade podden.
Tack själva. Skittrevligt.
Superbra avsnitt och skön avslappnad stämning känns som att vi fick till idag. Jag hoppas att ni som lyssnar också gillar det här och vet du vad man kan göra, Fabian, tänker jag? Man kan ju faktiskt tagga oss på Twitter @marketmakerspod eller mejla till podcast@marketmakers.se om man har förslag på fler bra gäster och spännande profiler som man tycker vi ska träffa i podden.
Nej, men jag håller med Niklas. Jag tyckte det var en fantastisk intervju och jag kan ju bara liksom reka alla, gå in på Twitter, spana in aktieentreprenören. Han har sin portfölj på Shareville som man kan kika in den. Och Det var ju skitkul att han kunde dra sina hisspitchar för sina bolag i portföljen. Men för transparensens skull kanske vi ska gå igenom vilka bolag vi äger. Om vi äger några. Äger du några?
Ja, men precis. Så att det inte finns några intressekonflikter eller vad man säger. Det är så. Jag känns ju som att jag äger halva hans portfölj ungefär. Det är till och med mer än halva portföljen. Jag har ju aktier både i Plaid, Evolution och Gravity. Och sen har ju du och jag faktiskt Fortnox i vår gemensamma bolagsportfölj. Och jag har faktiskt fått frågor om det. Nu går jag in på en liten avstickare. Men jag har faktiskt fått lite frågor om det just att... För jag redovisar ju mina innehav en gång per månad på Twitter. Hur portföljen ser ut och man agerat under månaden och sådär. Och då har fått en del som har frågat just om man kan, vi kan lägga ut bolagsportföljen också. Så det kanske vi kommer göra. Då får man hålla utkik på min Twitter då, tänker jag. Så kommer vi lägga ut dem innehåll. Men vi har ju väldigt, väldigt låg aktivitet där. Vi kör ju lite samma stil som aktieentreprenörer. Vi kör lite mer buy and hold där på bra bolag.
Ja.
Men där äger vi faktiskt både Evo och Fortnox i den portföljen. Jag äger som sagt Plaid, Evo och Gravity. Sen pratade vi även om Mag Interactive och Paradox. Äger du något av dem?
Jag äger bara Evolution Gaming, eller Evolution heter de väl nu, i min privata portfölj. Och sen nämnde vi även Kambi som jag också äger.
Just det, de äger jag också. Nej, det äger vi i bolagsportföljen, förlåt. Också ett trevligt fint bolag. Men hörrni, vi ska också köra vår vanliga disclaimer. För det är ju viktigt att tänka på att inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i vår egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Inget ansvar överhuvudtaget faktiskt. Tänk på att alla investeringar dessutom är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Sen har vi något vi vill påminna om också.
Ja, glöm inte bort vårt samarbete med Nordic Gold Trade. Där du säkert och smidigt kan investera i fysisk guld, antingen via engångsköp eller månadssparande i andelsguld, för den som hellre vill spara lite varje månad.
Det har väl inte undgått någon som lyssnar på den podden att vi gillar guld, och fysisk guld är ju verkligen the real deal. Men Nordic Gold Trade är, som vi tidigare nämnt, helsvenskt, erbjuder både hemleverans samt försäkrad förvaring i Sverige av guld. Och den här förvaringen sköts faktiskt av Loomis, som alla känner igen förhoppningsvis. De har ju för övrigt också uppdraget att förvalta Riksbankens guldreserv, det tycker jag känns tryggt.
Om du vill införskaffa lite fysisk guld, något som kanske inte är så dumt med tanke på att sedelpressen nu får gå varm hos centralbankerna, så kolla in nordicgoldtrade.com och använd koden MM2020. Dels får du 50% rabatt på förvaringsavgifterna första året, och dessutom så stöttar du podden, för vi får en liten kickback på alla köp som görs med koden MM2020.
Yes, så gå in och läs mer på nordicgoldtrade.com. Använd koden MM2020 om du delvis vill få lite rabatt men också stötta podden. Och givetvis hittar du både länk och kod i avsnittsbeskrivningen. Sen ska vi faktiskt inte glömma bort vår fantastiska sponsor Saver.com också, som erbjuder en fantastisk fondplattform med 30-50% lägre fondavgifter. Också en produkt vi verkligen ställer oss bakom, som vi använder och gillar. Och som sagt, kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod.
Sist men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit YahooFinance.com, the number one financial destination, YahooFinance.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.